Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Framåt och då skjuter han bollen mot Asoro som faktiskt får tag i den där. Joel Asoro hittar han Radetina. Ja, det gör han. Och Djurgården är tillbaka i ledningen. 3-2 Haris Radetina.
Allsvenskan närmar sig upplösningen. Veckans poddgäst Haris Radetina till Djurgården onekligen inblandat i guldstriden. I skrivande stund har de chans att gå om Malmö i toppen av tabellen om de vinner borta mot Norrköping måndag kväll. 36-årig Radetinac kom till Djurgården 2013 och han har blivit ett namn som är starkt förknippat med klubben. Men tiden i Stockholmsklubben har präglats av en del skademotgångar. Två tätt efterföljande korsbandsskador höll Radetinac borta från fotbollen i drygt 2 år. I podden berättar han bland annat om dragkampen med Försäkringskassan som gjorde att han var helt utan ersättning i ett halvår.
Så efter 6 månader jag gav upp, för det där tog för mycket kraft för mig. Det är liksom, man kommer hem frustrerad, man får ut på fel folk och liksom, då liksom jag bara låg ut på sidan och sen så är jag, tack Gud att jag har liksom varit ekonomisk, att jag har pengar och leva på sen.
I podden berättar Radetinac även att han tycker att det var fel av Djurgården att sälja den norska ytterbacken Aslak Witry mitt under säsongen.
Jag tycker inte det, för han var ju i sin bäst form och han gjorde mycket poäng för oss, så att han betydde ganska mycket för oss, så jag tyckte det inte var rätt läge.
Och naturligtvis pratar vi om den pågående guldstriden och all anspänning som är runt om den.
Det är jobbigt fast roligt på samma gång, och man vet hur det drar upp sig och det är inte många matcher kvar och det är lite poäng att spela.
Podden är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om när han flyttade från Serbien till Linköping som tonåring, om att han kunde gå till AIK, om den framgångsrika tiden med Åtvidaberg, om hatet från Malmö FF-supporterna, om situationen när Radetinac blev vansinnig efter ett rött kort mot Elfsborg, om hur han ser på tiden efter fotbollen, om vad det är som gör att Djurgården kan ligga där de ligger, samt vad supportrarna betytt under tiden han var skadad. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder?
36, 85.
Bo?
Kungsholmen.
Familj?
Ja, 3 barn.
Utbildning?
Gymnasium.
Vad tjänar du?
Vad jag tjänar? Ja, tjänar bra.
Vad kör du?
Jag kör en Kia Sorento.
Vad läser du?
Vad jag läser? Ganska mycket sport. Jag kan säga egentligen mycket sport och sen är det Aftonbladet oftast.
Vad tittar du på?
Mycket fotboll och mycket serier och filmer.
Vad lyssnar du på?
Nu för tiden har det blivit mycket Balkan musik, men jag kan lyssna för det mesta.
Är det Jotrojé?
Nej, men det är ganska lugna låtar, men jag lyssnar ju hiphop och allt möjligt. Men nu för tiden har blivit, sista åren har blivit fastnat mer för egen musik.
Vad spelar du på?
Spela... Hur menar du?
Ja, man kan ju spela på hästar eller på matcher eller på instrument eller på PlayStation.
Jag faktiskt har bettat lite på fotboll, men på senaste tiden har det blivit mycket mindre. Bettar sällan.
Vilken skulle du klassa som den största upplevelse du haft som fotbollsspelare?
Det måste jag säga som SM-guld 2019.
Vad är det bästa du vunnit i fotbollens värld?
Ja, det är SM-guld och Svenska Cupen.
Vem är den tuffaste motståndare du stött på?
Så det är oftast i derby brukar vara tuffast och de här toppmatcherna i Malmö.
Är det någon speciell spelare?
Nej, inte riktigt.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Favoritlag? Malmö. Brukar alltid göra bra matcher mot dem.
Ja, men vilket lag håller du på?
Ja, det menar du. Roma från Italien.
Varför det?
Jag fastnade ju från Francesco Totti när han spelade, ja, när han var ung. Jag spelade i landslaget när jag gjorde chipmål och efter det fastnade jag från honom.
Har du någon tröja du är glad att du har bytt till dig?
Bytt har jag inte, men jag har fått lite tröjor.
Är det någon du är extra stolt över?
Ja, Ronaldo tror jag är extra stolt över.
Vem är för dig världens genom tiderna bästa fotbollsspelare?
Leo Messi.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Ändrat på fotboll? Ja. Om man får säga... Jag har tagit bort VAR.
Vilken är din favoritfilm?
Uff. Det är en bra fråga faktiskt. Det är jag har många på hyllan, men jag skulle ta Encryption.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Ja, och på matchen ljuger man ganska mycket när man vill få med sig vissa situationer, men mer vill man inte avslöja.
Vilket köp ångrar du? För jag gissar att som fotbollsspelare har du köpt en del grejer genom åren.
Ja, mycket kläder som är ganska dyra och onödiga.
Vilken var din tuffaste kris?
En gång till, förlåt.
Vilken var din tuffaste kris?
Kris, tuffaste. Det är väl när jag har varit skadad, karmanskadad.
När var du riktigt lycklig senast?
Senast. Ja, de här senaste åren har jag varit lycklig och fått 3 kids som sagt och vunnit SM-guld och sen skuppen, som de senaste åren har varit jättebra.
Vad var du bäst i skolan om vi tar bort gymnastik?
det var inte många ämnen kvar nu. Nej, men jag har varit bra på matte och hemspråk.
Det är ju 3 omgångar kvar. Ni har Norrköping nu och sen Varberg hemma och Häcken borta. Hur är det att gå in i ett sånt slutstrid? Skiljer en poäng mellan er och Malmö FF?
Ja, det är jobbigt fast roligt på samma gång. Och man vet hur det drar upp sig och det är inte många matcher kvar och det är lite poäng att spela om. Och man måste gå rent för att man ska vinna SM-guld, så det är lite spänt men roligt.
Vad är det jobbiga?
Det jobbiga? Ja, att vi har ju lite jobbig schema kvar och att vi inte har egna händer.
Och vad är det som gör att man ser fram emot de här matcherna?
För att man kan vinna SM-guld. Att man är där uppe, man ligger 2 och vi behöver inte titta bakåt, vi kan bara titta framåt.
Hur är det att förbereda sig och sen åka iväg till en sån här match som den, till exempel mot Norrköping måndag kväll?
Jag tycker det är nästan som alla andra matcher, men det är lite, man är lite i egna bubbla, man är lite spänt och man är nervös. Oftast när man är lite nervös då är man beredd att gå in och göra jobbet, så det är nästan samma känsla. Men det är klart, så fort det rör upp sig mer och mer så blir det mer och mer spänt, och sen när det kommer mycket Djurgården på plats då vill man vinna den matchen.
Finns det någonting i nu när ni möter Norrköping att man kan hämta tillbaka sig 2 år i tiden då ni ju låg under med 2-0 och gick upp till 2-2 i andra halvlek och vann SM-guld?
Absolut, det betyder att man är stark oavsett vilken minut det är och hur många bollar man ligger under, och det är väl den känslan man kan ta med sig, för att man får spela 95 tills domare blåser, så får man hoppas att man går med 3 poäng därifrån, så det är den känslan måste man ha med sig.
Vad är likheterna mellan säsongen 2019 när Djurgården vann SM-guld och denna säsongen när ni är med och slåss i toppen?
Alltså jag skulle säga ganska mycket, för vi har inte ändrat så mycket i vårt spel. Vi har ju enda sättet vi har ändrat att vi är mer rakare 4-3-3 än vad vi har varit innan. Innan har vi varit med en, vad ska man säga, en 10, och det har vi inte nu. Vi är rakare 4-3-3, och det känns som att vi gjorde lite bättre när det gäller att få jobbiga möten, få press på motståndare och komma inte ut därifrån. Det känns som att vi gör det bättre i år än vad vi haft 2019.
Vad tycker du talar för er i en guldstrid där ju även Elfsborg och AIK är inblandade förutom Malmö som leder?
Nej, men det tyder att vi har ju haft våran svacka, om man kallar liten svacka, och efter det har vi gjort det bra, för vi hade en svacka på tre matcher men vi släppte in många mål, och nu senaste två matcher har vi inte släppt mål, och så länge man inte släpper mål så är det stor chans att vinna matchen.
Du har själv spelat 26 matcher, 3 mål, 2 assist. Vad känner du själv om din egen säsong?
Nej, det är upp och ner. I början säsongen fick jag skada som jag missade en del och var tvungen att slå mig in i laget, och grabbarna vann i många matcher och man väntade på sin chans, för att man var först i början man var inhoppare, och sen tittade man, kom igång, och sen känns det att det har gått bra. Jag har spelat på flera olika positioner och jag är nöjd, men man vill summera efter säsongen, men just nu är jag nöjd.
Du har ju genom åren spelat på olika platser, men även denna säsongen ibland är du högerback och höger. Var, om du själv ska få ut max av dig, var ska du spela då?
Alltså jag har ju spelat under stor del av min karriär och spelat som högerytter, och där känner jag mig mest triggast, och det där tror jag att man får det hela paketet av mig, men jag har ju spelat vänsterytter också, och nu känner jag mig bekväm där för att jag har spelat mest där de här senaste 2 år. Så ja, men jag tror högerytter är det där man får ut mest.
På något sätt, Djurgården är ju kanske mer av ett lag, inga jättestora stjärnor, kanske Magnus Eriksson, men annars inte liksom värvat ihop någonting och så. Ändå är ni med i toppen, ni har tappat, jag menar Danielsson från det att ni tog SM-guld och så. Hur förklarar du det att ni är med i toppen igen?
Fotboll är lagsport. Kan man få upp 11 spelare som ska spela på plan så brukar det oftast vara bra. Det är klart det är bra att ha en spelare som kan göra 20 mål eller göra 4 gubbar och sätta den i borta krysset. Men samtidigt har du 11 spelare som gör det här jobbet som krävs, och den här planen som man har inför matchen, och om man följer det fullt ut så brukar det vara bättre än att ha stjärnor i laget.
Vad är det Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand gjort som har fått ihop ett till lag?
Jag trodde inte det skulle gå så snabbt, för att vi, som sagt, vi tappade ju förut också Karlström, vi har tappat Fredrik, vi har tappat några stycken.
Ulvestad tappade ni.
Ja, precis. De som har ju spelat nästan 30 matcher, och det trodde man inte det man kan få ut så snabbt. Men jag tycker de har gjort det bra.
Och vad är det de gör?
Nej, men försöker få i gruppen tight och försöker mata på med den här spelsättet och vilka ytor vi söker och vad laget behöver och motståndare man scoutar bra, och det där tycker jag de har gjort jättebra.
Hur hårda är de som tränare? De har ju ändå ett epitet att vara hårda, och jag menar, det har ju varit en del kontroverser genom åren.
Jag tycker de är ganska hårda på ett bra sätt, på ett rätt sätt på träningen, när man vi tränar som vi ska se ut på matchen, och att man inte liksom hittar på egna grejer. Man vill mata på samma spelsätt, hur vi vill anfalla, hur vi vill försvara. Det är ju liksom i varje träning, varje övning vill påpeka dem hela tiden och i genomgång. Och det blir ofta så att om du inte vill ändå fastnar det i huvudet, och du tar fram det på plan och följer med grabbarna, så brukar det oftast hålla dig upp, och där tycker jag de har varit jättebra.
Hur mycket pratar de mer om spelidé, eller är det deras idé att så här ska vi göra?
Men vi pratar om spelidé som kallas Djurgårdsspel. Att vi ska vara framåtlutade, vi ska vara aggressiva, vi ska vinna bollen högt. Och det är väl det som att andra lag ska inte ha mycket tid med bollen. Och försöka söka ytor, och det är väl det viktigaste i våran pressspel. Och där har vi jobbat stenhårt, och jag tycker många lag tycker det är jättejobbigt att möta Djurgården.
Aslak Witry 1-0 Djurgården. Och mot Aslak Witry,
det var en norrman som fixade segern för blåränderna.
Och här är Witry, och här kommer som leder.
Aslak von Witry gav Djurgården segern med matchens enda mål.
Du kom ju till Djurgården 2013. Kommer du ihåg laguppställningen från den första elvan du spelade?
Inte riktigt, men jag kan ju...
För om man tittar på laget så är det Kenneth Höje, Emil Bergström, Mattias Östberg, Peter Nyman, Chipsa, Simon Tibbling, Godsway Donio, Erton Fejulau, Amadou Javo. Det är liksom ingen som är kvar. Och det är
Nej, Martin Brobe var där också och några till. Amartey och...
Hur ser du på den omsättning som har varit?
Men jag tycker för först och främst i början när jag kom till Djurgården tycker jag det var inte bra att det var för många spelare in och ut och då får man ingen kontinuitet. Och det var liksom fram nästan till 2015 eller 2016 skulle jag tippa. Och efter det har varit det liksom mer stabilare och behålla spelare och få in så lite som möjligt och försöka bygga vidare. Och jag tror det kan också spela vilka tränare man har och vad de vill få ut och vad vill de behålla. Och det där tycker Kim och Tolle tillsammans med Bosse har de gjort det bra att man inte har liksom bara släppt iväg. Det är klart de har sålt spelare i rätt tid kan man säga. Förutom Aslak. Men annars...
Förutom...
Aslak.
Ja.
Ja, det tycker jag. Och...
Varför var inte det?
Nej, men jag tycker inte det. För han var ju i sin bäst form och han gjorde mycket poäng för oss. Så att han betydde ganska mycket för oss. Så jag tyckte inte var rätt läge. Jag hade väntat efter säsongen, men det är inte jag som är sportchef.
Gick du inte i Bosse Andersson då och sa till?
Nej, men jag tycker Bosse gör ju sitt jobb jättebra. Det han har visat med de här senaste åren. Så, men det är klart man har skämtat till det då och då.
Ja, hur tar han det då?
Nej, men han är ju skämtkille så han brukar ta bra.
Om du ser på omsättningen på tränare, hur var det liksom att... Jag menar, Högmo varit där och du har haft Östskan och du är nu andra.
Alltså, det är ju olika tränare, olika speltyper och ja, spelsätt. Men jag tycker det spelas bäst fotboll just under Kimotal, tycker jag i alla fall.
Kände du det direkt när de kom att det här är rätt?
Nej, inte direkt. Man behöver liksom känna på att mjuka upp lite de två och... För se hur det går. Oftast är när de precis kommer, det är oftast alltid nytt liksom. Men efter man har tränat mer än ett år, då börjar man liksom fatta vinklar och hur de tänker och sånt. Men i början är det liksom svårt, man har ju helt annat tänkesätt för att man hade haft en annan tränare innan. Men ja.
Om man ser till just den, jag menar Bosse Andersson har varit skicklig på att sälja många spelare, inte bara Aslak Witry som du nämnde utan liksom även Max Danielsson, den jätte och en del andra. Hur är det att vara i en klubb där det är ändå så uttalat att hit ska spelare komma och sen ska man helst sälja många av dem eller de som gör det riktigt bra?
Men så alla som fotbollsspelare vill ju liksom komma till större ligor och på det sättet kan Bosse och de få in spelare som vill komma och för att få nästa steg. Och det är väl bra. Det är inget bra. Det är ingen spelare som vill gå till en klubb och liksom, och sen kommer det en massa bud och de säger nej. Då tappar man den här känslan att Djurgården är ett lag som man kan liksom ta nästa steg i karriären. Och på det sättet har de gjort det bra. Fått in pengar, fått in ny spelare istället för den spelare som har sålt och gjort det lika bra jobb.
Försöker man prata med spelare att du ska stanna? Till exempel Aslak Witry som nu gick mitt i säsongen. Kanske du hade velat skulle stanna för att jaga SM-guld?
Jag och Mange var ju på han lite. Ja, men gå efter säsongen. Det går ju att fixa. Lös det där bara. Så ska vi fira SM-guld. Men vi var ju på. Det kanske låter mer som ett skämt. Men jag tror vi menade allvar.
Ja, det är klart ni gjorde.
Ja.
Hur reagerar han på det då?
Nej, men såklart han... Han trivs ju jättebra. Han var ju här nu när var landslagsuppehåll och hälsade på. Och jag tror det var blandade känslor. Man vill ju ta nästa seger även sen. Man vet ju att man tappar ju goda vänner och bra stämning i laget. Och vi är ju där uppe i topp. Men någon gång går man vidare i livet.
Vad får dig att trivas så bra på Kaknäs och Tele2?
Ja, det är bra fråga. Men jag trivs jättebra. Sen har jag haft två stora skador mitt i mina 9-10 år jag har varit i Djurgården. Så det är ju svårt liksom att ta nästa steg om man åker på 2 års frånvaro från fotbollen. Men jag trivs jättebra både på Kaknäs och utanför fotboll. För att, jag vet inte, Djurgården folk runt omkring är underbara. Men, jag vet inte, man får en sån kärlek som man vill inte lämna, helt enkelt.
Du är ju 36, du har kontrakt över 2022. Hur långt ser du att du ska spela?
Men jag har fått en fråga, ja, om min familj och vänner och från er media. Men jag, som jag sa förut, så länge kroppen funkar och så länge jag bidrar för klubben och inte bara sitter på bänken och kommer runt och lallar på träningen, så länge jag bidrar och gör skillnad så kommer jag fortsätta. För jag gillar ju fotboll och därför jag håller på så här länge.
Vad ser du efter spelarkarriären? Vill du jobba inom Djurgården eller?
Nej, alltså det är det som är svårast efter fotbollskarriären, för att fotboll har ju liksom varit en hel del av mitt liv sen 5-6 år när jag bara lirar fotboll, så det kommer vara svårt att bara liksom koppla bort, så man, förmodligen kommer jag att fortsätta med fotbollen.
Men du vet inte hur?
Jag har inte bestämt mig, men man skulle ju också vilja ha lediga helgen också för att vara med familjen, men ja, fotboll kommer vara svårt att leva utan.
Det har ju varit en del tuffa matcher denna säsongen. Malmö, som är en av era guldrivaler, ni har ju tagit 4 poäng mot dem. Du sa själv i fakta utan en fråga om favoritlag, så är det Malmö, för att du går bra. Vad är det som gör att de passar er bra?
Men jag tror alla de här topplag, man ska kalla, som spelar fotboll, som är framåtlutade, som vill ju liksom spela fin fotboll, som anfaller mycket med mycket folk, oftast passar oss bra, för att då har vi mer yta att jobba på. För vi är också ett topplag och bra lag med bollen. Så jag tror sådana lag brukar passa oss ganska bra. Så det är därför jag tror att de är stora favoriter när vi möter dem.
Du är ju en het spelare också, inte minst Malmö. Hur är det när du springer in i Malmö och de buar ut dig?
Nej, alltså det är inte så att jag tänker mycket så här. Det höjer bara mig. Man vill ju liksom då bevisa ännu mer och försöka göra så bra som möjligt och vinna mot dem. Så att då får jag hata mig ännu mer, om man ska kalla det som hatordet. Men det är väl där, det triggar mig bara igång ännu mer.
Finns det några lägen där du kan bli rädd för den publiken?
Nej, inte om jag kommer från Balkan, kommer inte vara rädd.
Är det så?
Ja, nej, men skämt åsido, jag har alltid sagt att jag enda jag är rädd för är det från Gud. Annars är jag inte rädd för någon.
Malmö-supporternas ilska mot dig har... Det är ju 2019 när du tacklade Tröstason och Malmö försökte få dig avstängd och det blev ingenting. Vad var det som hände där?
Men det var en situation, jag trampade på hans fot och han var ju skadad. Men sen, jag tror det är mest deras tränare som uttalar sig ganska...
Det var Ove Rösler.
Ja, men jag tycker det, för att man uttalar sig att jag är på väg att förstöra hans karriär och sånt. Och då får man ännu mer blick på en situation som kanske inte är så stor som den verkar vara. Och då folk reagerar och de förlorar och det blir mycket känslor och sen fastnar man där. Men... man kan inte säga efter matchen att jag försöker försvara hans karriär, för det var inte meningen, och jag bad om ursäkt efter matchen. Jag försökte få tag i honom och skicka sms och sånt, och han var ju tillbaka efter 2 veckor. Så...
Fick du något svar av honom?
Nej.
Varför kan man inte sträcka sig till det?
Nej, det är frågan ska man ställa till honom, men jag tror någonstans kanske någon annan som har sagt att han inte ska svara. Det finns ju många faktorer.
Men du vet att du hade rätt nummer när du smsade honom?
Ja, jag fick rätt nummer och min skyldighet är att göra det på ett rätt sätt. Sen hur folk tolkar, hur folk tar det, det är en annan sak. Men jag har gjort mitt.
Nu har ju Tröstason lämnat Malmö, men stötte ni inte på varandra på planen någon gång efter det?
Ja, vi hälsade på som att inget har hänt och som man säger, bra polare, och vi var i några närkamper och som inget hade hänt, men sen, ja.
Så du räknar med att varje gång du kommer till Malmö så kommer du få höra det?
Ja, jag hoppas det. Ja, de får... Vad jag ber mot mig, då triggar de bara mig ännu mer.
Ett lag som kanske inte är ett favoritlag för det är ju AIK, derbyn. Vad är det som gör att ni ofta har svårt i derbyn?
Ja, det är en bra fråga. Hade jag vetat svaret så hade vi klarat ut. Det är så svårt. Jag har ingen svar direkt, men... Det är inte så att vi har vunnit mot dem. Vi har ju vunnit mot dem, både mot dem och Hammarby, men vi måste vinna mer. För jag tycker vi är ett bättre lag, vi spelar ju bättre fotboll.
Trots att ni låg i toppen och när ni förlorade höstderbyt mot AIK så blev det ju en våldsam ilska från era supportrar. Hur var det för er spelare?
Nej, men man förstår ju dem. De kommer ju där och sjunger 90-100 minuter och kanske till och med uppvärmningen och efter derby. Det är klart, det tar ju på grabbarna och de lägger så mycket tid och sen ska de gå till jobbet och ska de träffa folk som är lite hets och det gör ju lite ont. Och men de måste ju förstå att det gör ju mest ont för oss som spelarna. Vi vill ju vinna derby.
Ja, för att min tolkning är ju, det är klart att man kan bli arg om man sitter på läktaren och så, men att på något sätt kräva möten och liknande, det är ju som att säga att ni inte gjorde ert bästa, eller?
Ja, alltså någonstans folk vi tycker ju olika. Vissa hade de tänkt igenom så hade de inte gjort det, för att du måste vi lägga kraft på de grejerna fast att vi har match om några dagar och det kan drabba lite för att vi har inte tid att snacka om det, för det handlar bara om 3 poäng. Om vi tar nästa match så kan man hamna igen på tåget och försöka bibehålla den positionen som man har där uppe. Så det jag tror att den har påverkat oss lite de här matcherna efter derby lite med Mjällby, de här, nu börjar våra spelare hacka lite och varför det vet jag inte, men jag tror det kan påverka lite, men det har inte hänt, det hände bara en gång och jag hoppas inte hända mer.
Nej, blir man lite mentalt, kanske inte du som är från Balkan, men blir de andra lite ansatta?
Nej, det tror jag inte, för att vi hann aldrig träffa dem, så det var ju bara snacket, vi skulle ju haft möte men det vart inget av det. Så, men problemet är att det går ju lite snack mellan grabbarna och laget och sånt, och varför ska jag gå, varför ska det vara så här? Det behöver vi inte, vi behöver bara liksom damma av matchen och gå vidare, för att man har nästa match om några dagar.
Vad händer här? Är det rött kort på Haris Radetinac? Så han är mycket upprörd på assisterande domaren där. Radetinac faller. Strand lämnar situationen. Radetinac jagar efter. Strand sa kanske någonting, vad vet vi? Och i den situationen så får ju Radetinac och Simon Strand i huvudet. Vad är det rött kort för?
Ja, exakt. Och är det den knuffen så är det ett stenhårt domslut. Det kan vara någonting som har sagts också som inte jag uppfattat då, men
Haris Radetinac i Djurgården utvisad i den 16:e minuten.
Ni mötte ju även Elfsborg i höstas. Du slapp ju den, du var inte med.
Nej.
Den 0-3-smällen. Hur förklarar man det genom slaget?
Nej, det är klart det är tufft. Jag tycker inte vi gör någon dålig match. För jag satt ju hemma och kollade på tv och jag tycker vi gör jättebra första halvlek. Men gör man inte mål på de chanser man skapar och sen åker man på domarkontringen och släpper in mål och får uppförsbacke mot ett bra lag, det brukar inte oftast sluta bra, sen åker man på 3 kontringar. Det brukar inte vara lik oss, men ja, det är sånt som händer i fotbollen.
Elfsborg är också ett lag där det kan vara lite eldigt mellan dig och Simon Strand. Du var ju ett väldigt bråk med honom. Lämnade du knappt plan när du blev utvisad. Vad var det som hände där?
Jag fick svart framför ögonen. Det brukar inte hända. Jag brukar ändå kan vara arg, men jag vet när man kan vara och i vilka sammanhang. Men just då tappar jag lite huvudet och det är inget bra uppträdande för mig.
Just det, att använda frustration och ilska på rätt sätt kontra att det svartnar för ögonen. Hur lär man sig det att nej, göra på rätt sätt?
Ja, nu gjorde jag det och efter det här får man lära sig att man inte kan göra sådana saker. Och jag inser efteråt att det var inget bra beteende på plan. Men jag hade inte gjort det om jag inte trodde att jag hade rätt på ett sätt. Men ja, domare missade den situationen. Sen är det dumma grejer.
Är du en spelare i Allsvenskan som man kan provocera, som man kan få dig?
Nej, egentligen inte. Jag kan tåla ganska mycket för att det har aldrig hänt. Det är den enda gången som har hänt under hela min karriär, så det kommer inte upprepas.
Hur hårt är det i Allsvenskan att spela?
Nej, men det är inte så hårt tycker jag. Speciellt när man hamnar på konstgräs på såna mattor, så går ju fotbollen ganska snabb och då hinner man inte få så mycket närkamper. Det är ju mer på gräs kan det hända, men jag tycker inte det är så hårt. Det kan ju hända vissa enstaka matcher, men jag tycker det är ändå ganska snällt.
Du har ju rötterna i Serbien och med Bosnien också, och där man ju kan säga en ännu äldre inramning än i Allsvenskan. Hur rankar du inramningen i Allsvenskan när ni spelar matcher här?
Nej, men jag tycker det är, alltså, jag tycker att Allsvenskan har utvecklats mer och mer sen jag spelat i Sverige, så jag tycker att de är ganska högt upp. Alltså, där nere i Balkan, det är ju typ enstaka lag, 3-4 lag som håller ganska hög klass. Resten är inte som här. Här är ju hälften av svenska lag som har ganska hög klass. Så det, jag rankar dem ganska högt. Jag tycker det är fantastiskt.
Du har ju spelat i, vilket jag tänkt tala lite längre fram om, Åtvidaberg och Mjällby. Men hur är det att gå från sådana mindre klubbar som kanske inte engagerar lika mycket till att gå till Djurgården, en av de stora i Stockholm, en av tre?
Det är ju väl själva presset. Att man måste ju vinna varje match. Det är ju så det är. Man känner inte samma press. Det är klart man, i de här mindre lagen vill man också vinna match. Det finns ju också där lite sporter, men det är inte samma press. Det är ju helt annan grej. Här träffar du på folk om bara du går till mataffär. Och då vill man träffa dem när man har vunnit, inte när man har förlorat. Så kan man ha snackat något bra om.
Får man höra om man har förlorat?
Jag har inte fått någon kritik på det här sättet när man har träffat dem. De har ju liksom, de tycker att jag alltid sköter mig på det här sättet. Men de brukar vara ganska trevliga, om man säger så. Jag försöker vara trevlig tillbaka. Så jag har bra i alla fall kommunikation.
Hur ser du på den strid som är mellan polis och fotbollssupportrar, och där man ju kan på något sätt ställa sig på olika sidor? För ibland händer det ju negativa saker. Det var ju inte med Malmö, men det var ju AIK och Malmö när de möttes. Men det också har blivit den här polariseringen mellan polisen och supportrarna.
Jag tycker inte man ska döma döma klubben för en person som gör liksom fel. Man skulle ju kunna hitta ett annat sätt, att man inte drabbar liksom föreningar och hela supportarkulturen. För det, oftast det finns ju en viss person som får något rik i huvudet som gör en dum grej. Det tycker jag är fel, oavsett om man kastar bengaler på läktare på varandra. Det tycker jag är fel, men annars tycker jag ändå man ska ha lite skön stämning.
Vad har supportarna betytt för dig? Jag vet att när man läser intervjuer, du hade ju dina skador och så lång tid borta. Vad har Djurgården fansen betytt?
Betyder jättemycket. De har stöttat mig i alla lägen. När det har liksom gått lite sämre prestationmässigt, ändå liksom, har jag inte fått så mycket kritik. De har liksom alltid varit liksom, ja, stöttande. Och sen speciellt den situationen jag var skadad med, hur mycket stöttning jag fick från dem. Och jag fick till och med besök hemma och allt sånt. Så det betyder jättemycket för mig.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Här sitter Radetina som är borta resten av säsongen med korsbandsskada på träning. Man har ju lånat in ifrån Östersund Sion Minmoon, sydkoreanen. Det som en hyllning här kommer till Radetina. Det där värmer säkert riktigt härligt för Radetina.
Om vi går till tidigare, lades du in lite på sjukhus denna säsongen för att svimma? Vad var det som hade hänt då?
Efter en träning jag hade kommit hem, och jag har ju liksom käkat bra på kakorna, så till och med tagit efterrätt och kaffe och alltså på det sättet. Borde inte liksom vara något annat än att de misstänker det kan vara något allvarligt. För jag hade ju bara liksom, skulle precis till kylskåpet, så hade jag bara ramlat ihop och liksom var lite liksom borta några sekunder. Och så tyckte familjen, frugan, tvingade mig att jag skulle söka upp läkare, och sen tvingade mig att ringa klubben och ringde och liksom, när jag pratade, de tyckte att jag måste in och kolla det. Och sen när man är väl in där, då skulle liksom gå och kolla de här, vad är policy att man ska vara där 24 timmar. Och jag kom ju så sent på natten, så blir liksom två dygn där. Och, men de hittade inget, allt på som det ska, så det var skönt.
Ja, det var ju skönt. Desto tyngre var det ju 2015-2016. 2015 går ju korsbandet första gången, och sen precis när du kommer tillbaka så går det opererade korsbandet igen. Hur orkar du resa dig efter det?
Som jag sagt, jag är fotbollare, jag kan inte leva utan fotbollare. Men samtidigt hade jag någonstans i bakhuvudet liksom att jag vill bevisa att att det inte är slut, och den liksom den kärleken jag har fått, och den liksom alla vill att jag skulle komma tillbaka, och liksom på det här sättet vill jag bevisa att det går för mig själv och för fans. Och jag satte själv att det inte fanns något annat utväg, att man när man har hänt dagen efter liksom, det finns inget att ticka sin om, det liksom bara jag liksom blicka framåt, och det är väl det enda sättet för att hänt och tyvärr det tillhör fotbollen, och jag är inte den första och inte den sista som kommer raka ut för den här skadan.
Ta oss tillbaka till 16 juli 2015 på träning 5-5. Vad är det som, hur fattar du att det är allvar?
Alltså just den situationen kommer aldrig liksom försvinna i bakhuvudet, för den hur ont jag fick och hur mycket det small i mitt knä, så det var ju brutalt. Så det var då jag visste att det är något som har gått sönder 100%. Så jag hade ju ont i en månad, för att den självavridningen så hade gjort, så jag fått blåmärken både på insidan och utsidan, så det liksom båda benen har fått liksom stora smällar bara för att de har skyddat knät. Det är bara att man ser bara korsband har gått sönder, att det inte är något annat. Det är de som fått, så hade ju jätteont i en månad, så jag var tvungen att vänta nästan en och en halv månad för att få operation för att svullnaden skulle gå bort. Men den situationen kommer, jag vet att Sebastian Andersson hade bollen, så jag liksom pressade tillbaka, skulle försöka ta bollen, och sen skulle jag samtidigt när han stannade upp bollen, ska spela bollen, ska jag försöka sträcka mig för att blockera passningen inåt i banan, och sen hamna på ett ben liksom, och där blir liksom hela vridningen med full fart på ett ben och allt.
Var du orolig för din karriär då?
Inte för karriären, men det var en jobbig situation, för just då gick det bra både för mig och för laget. Jag tror vi låg tvåa i Allsvenskan, och jag tycker vi spelade jättebra fotboll och vi gjorde massa mål, och det var så här kul, och just då det skulle hända. För precis när jag kom till Lund, liksom, det tog lite tid så jag kom i min form som jag har varit i Göteborg i Mjällby, och just då när det gick som bäst, ja, det kom då. Det är det som gjorde mest ont.
Sen kommer du tillbaka i maj 2016. Du hoppar in derbyt mot AIK och sen är det mot Helsingborg. Och jag minns, jag var det liksom, gick ett sus på läktaren att man förstod att du var skadad igen och knät igen. Hur reagerade du? Gjorde det lika ont?
Nej, inte lika ont på det sättet. För jag tror jag gick in på planen igen och spelade kanske 5 minuter. Sen var det knä som låste sig. Jag tror, för att den andra gången var ju menisken också. Det var menisken som gjorde att knä låste sig, var tvungen att gå ut. Annars jag tror jag hade klarat av att spela vidare. För att man har, efter första rehab, när man har skadat sig, så bygger man upp musklerna som skyddar knä runt knä. Så på det sättet tror jag att jag hade klarat av att spela mer. Men det hade inte varit bra, att man riskerat att skada ännu mer i knä. Men nej, det var såklart jobbigt. Det är många tankar som gick i huvudet. Att var det jag som gjorde dåligt rehab, eller var det dålig operation, eller
vet man vad upplägg? Det var som var att det gick sönder?
Nej, enligt läkare så det känns inte som att själva grejen som man har lagt, att kroppen hade tagit emot den. För det var inte så att det hade gått sönder, det var liksom mer att det fladdrade i knä när man kollar på video. Så det kan vara att mycket möjligt att, liksom, att kroppen hade inte tagit emot ordentligt.
Då när du ska göra nästa nya operation, tvekar du inte ens då på att är det värt det?
Nej, för att det enda jag sa, mitt krav var att jag skulle ta allograf, som kallas det, så här, från en annan, att inte ta för en egen kroppsdel. Det var det enda mitt krav var. Och de gick med på det till slut, för de sa typ att det brukar inte vara bra och kroppen inte tog emot. Jag sa, men det tog inte emot min egen kroppsdel, varför ska inte man testa något annat?
Hur har du läst in dig på det, att det kunde vara en...
Nej, men man Man har ju liksom, det är klart man går in och kollar de stora spelare som varit skadade. Hur går det till att de kommer tillbaka efter 5-6 månader? Vad är det för metod de använder? Men de flesta har ju använt den metoden, är ju den första operationen, inte den andra. Men jag vet att många andra har gjort också den här allografgren som det heter från en annan människa. Så första gången de sa nej, det är bättre egen kropp, men andra gången gick de med på det när jag sa att jag ville ha det.
Vad betydde stödet från Djurgården? Jag vet att de ville förlänga kontraktet och gjorde väl det under tiden du var skadad?
Det är klart det betyder mycket. Det betyder mycket för att man har ju familj och för tryggheten. Då kan man liksom lägga fokus på rehab och komma tillbaka på fotboll och inte tänka på vad är det som händer med livet. Var ska man ta vägen och sånt. För det är ekonomiskt också. Så det var skönt.
Är man försäkrad då så att man har någon täckning eller?
Just då var det liksom, det var ju mer att så länge Försäkringskassan betalar så är det Folksam som betalar. Den processen, det vill inte uppleva igen. Det var så jobbigt.
Varför var det jobbigt?
Första året var det okej. Liksom, men andra gången var det för att jag fick skada ganska tätt inpå. Så hade det inte gått, det ska gå 3 månader mellan första. Alltså jag skulle vara friskförklarad 3 månader minst för att jag ska kunna få betalt igen från Försäkringskassan. Men det hade inte gått 3 månader och så då har jag ingen skyldighet att betala. Då kan jag liksom jobba något annat jobb.
Hur slutade det?
Det slutade så att jag var utan betalt i 6 månader. Ingen betalt alls.
Hur löser du det?
Ja, sparande, ekonomisk kille.
Men försäkringsbolaget, jag gissar att du drev en process mot dem?
6 månader. Både med Folksam, med allt och många samtal och många papper fram och tillbaka. Och
men det blev nobel?
Nej, det var ingenting. Så efter 6 månader jag gav upp, för det där tog för mycket kraft för mig. Det är liksom, man kommer hem frustrerad, man får ut på fel folk och liksom, då liksom jag bara låg ut på sidan och sen så är jag, tack Gud att jag liksom varit ekonomiskt, att jag har pengar och leva på och sen så att jag får lägga de här sista månaderna fokus på det jag ska göra.
När man då har betalt sina premier som du har gjort och sen inte får ut försäkring, hur känner man då?
Nej, det är klart, det kändes jobbigt för att någonstans ska vi också vara försäkrade för att man skadar sig på jobbet. Man offrar sig på jobbet om man säger så. Det är inte så att jag ville bli skadad och det är ingen lätt process eller lätt operation. Och jag lägger många timmar på gymmet på 2 gånger per dag träna mer än vad mitt lag gör och till och med gå på Kaknäs, träffa naprapater där, träna där och sen gå tillbaka till Sofiahemmet, träna där. Liksom man är ju mer liksom många timmar där. Du har ingen tid att jobba. Du har ingen tid att liksom hur ska jag kunna jobba med det?
För de vill att du skulle ta ett annat jobb.
Ja, och då kan inte jag rehabträna. Och det är väl det som de kunde inte förstå. Det är för att i Sverige behandlas alla lika. Och det är ändå okej att alla behandlas lika för det ska vara så. Men i just det här fallet tycker jag att man på något sätt borde man få. Men ja, det var det så och det är jag glömt bort.
Vilket stöd hade du av klubben i den processen?
Ja, vi har ju pratat fram och tillbaka. De har ju hjälpt mig och liksom har fått personer som skulle hjälpa mig och ringt runt. Och de har också ringt runt och försökt men det har inte löst. Och sen erbjuder de sig att liksom låna pengar om jag skulle behöva. Men då vill inte jag liksom, du kan lika gärna låna för banken men du vill inte jag låna pengar.
Nej, det kan jag verkligen förstå. Är du försäkrad nu?
Nu har det SCB den här grejen och det är redan automatiskt när man skriver kontrakt att man är försäkrad och så.
Att du har inget val helt enkelt.
Men det är några nya kontrakt och man är ju försäkrad. Det är bara klass upp och knä som är skadad.
Djurgården har ju precis som många andra svenska lag de gånger man har försökt nå Europa inte lyckats. Du har varit med ett par svängar. Vad är det som brister hos er jämfört med exempelvis Malmö FF som tar sig ut?
Ja, det är faktiskt en bra fråga men jag tror det kan bero på införighet. Alltså folk som har liksom spelat utomlands som vet vad det handlar om och jag tror när man lyckas en gång man kommer ut liksom, och kommer i gruppspel och man lär sig liksom, man känner av hur det funkar och sånt. Jag tror det är då man kan bygga på vidare men så länge man inte lyckas några matcher och komma ganska långt då är det svårt när det liksom svenska klubbar liksom, spelarna låter liksom, kommer in och kommer och går och liksom, det blir inte samma spelare som upplever två gånger samma Europaspel. Så jag tror det är där som man kan göra lite bättre.
Oavsett om ni tar guld eller ej, så ser det ju lovande ut att ni ska få spela i Europa. Och hur viktigt hade det varit, tycker du, för Djurgården att komma ut i Europa?
Absolut, det är klart. Det är där man spelar. Det är där finns pengar både för klubben och fönster för de här yngre spelare att känna att det här är bra. Och att man blir triggad av det, att man gör bra resultat både i Allsvenskan och i Europa. Och, så det är bra fönster för själva klubben att man hörs och syns på tv och i andra länder. Så det är ganska bra och stor fönster.
Under dina år, jag vet hur du har haft skador, men har det aldrig varit aktuellt för dig att ta klivet ut?
Ja, alltså jag har ju haft, man säger så här, som det brukar vara snack och både när jag var i Tvidaberg och när jag var i Mjällby, och sen just den året när jag gick sönder och då är det liksom bara det ringa ganska mycket hos min rådgivare, men tyvärr gick jag sönder och sen efter det liksom var det ganska dött.
Det tåget har gått helt enkelt.
Ja, det kan man säga.
Det var ju även aktuellt med landslaget, bosniska landslaget, när du spelade i Mjällby. Hur nära kom det?
Inte mer än brutto.
Men du var med i bruttotruppen?
Ja, jag var med i bruttotruppen en gång eller två gånger.
Hur var suget att få spela för Bosnien?
Alltså det hade varit bra att spela för landslaget oavsett, för det är jättebra för CV och ja, det är väl där spelarna blir mest, ja, man syns mest och blir snabbt plockat.
Du kom ju till Linköping när du kom till Sverige. Hur blev det, hamnade du där?
Min farsa bodde i Sverige, i Linköping, med sin familj. Så innan jag skulle fylla 18 så frågade man om jag ville komma upp, alltså leva med dem, för det är ju bättre ekonomiskt här än det där nere i Balkan. Och sen tänkte jag inte på att leva i Sverige, det var mer liksom komma och spela fotboll för att komma ut från Balkan.
Du levde i Serbien,
ja,
men är bosniak så att
säga. Ja, muslim.
Hur viktig var fotbollen när du växte upp i Serbien?
Alltså, där vart jag bodde, liksom där min hemstad Novi Pazar som heter, det är ett område som Sanjak, som är många städer som är alltså muslimsk, och det är inget så att man kände av att det är kristna eller muslimer. Man levde normalt liv, liksom normalt, så det är klart fotbollen var bra, att man inte hamnade på fel spår och med, liksom, att man är mer gatubarn, än att fotbollen gör ju att man väljer rätt väg, och det är klart det var jätteviktigt.
Var det så tufft levande att vara mycket på gatan som ung?
Jag tycker det är tuffare nu. Det är tuffare ekonomiskt nu än vad det har varit när jag bodde där. Sen är det svårt att, nu när man är liksom mer klar i huvudet än när man är barn, då är man liksom, man tänker inte så här långt och liksom, man är barn, man tänker mer så här, man har kul, man är med kompisar hela tiden, man hittar på, man spelar fotboll, man spelar andra grejer, och så det, på det sättet så var det jättebra.
Men fotbollen var ingen karriärväg du hade tänkt, utan
jag tränade ju med A-laget när jag var 16 år där nere, och men det är, tyvärr så är det mer korrupt där nere än vad det är här. Och den som har pengar att betala, hans de får mer tur, alltså mer speltid eller gå före dig. Så på det sättet var det lite svårare att slå sig in. Så man var tvungen verkligen liksom...
Var det ganska, så att det var därför man inte får chansen?
Det är ganska mycket sånt just då. Kanske mindre än nu, för det, allt utvecklas. Men just då var det liksom... Man vet ju själv när man... De grabbarna som gick före, som man spelade tillsammans, och de nöt ju bänken när man spelade själv och var ju bland de bästa i laget, så ska han liksom få chans för det i A-laget. Det liksom, det finns ingen logik.
Hur var det att komma till Linköping där din pappa bodde och börja spela fotboll i Linköping?
Uff, jag ville komma hem direkt. Jag ville flytta hem direkt. Jag kom ju, minst som idag, jag kom i januari 2003, det var i snö till knäna. Alltså, det var jättekallt. Ganska mörkt, så typ vid halv tre var mörkt, så jag tänkte, vart fan har jag kommit? Jag kan inte leva här. Och mina bröder gick i skola då, och man var ju liksom, i början gick jag inte på för att lära mig svenska, det var liksom, man var tvungen att vänta tills terminen skapade, så liksom efter sommaren, så var jag liksom 3 månader liksom bara hemma liksom, och gör ingenting, vänta på att de skulle komma hem och hitta på grejer, och liksom, det är inte mycket det händer liksom, efter skolan liksom man är hemma, och där nere är helt annorlunda, man är direkt ute, man träffar folk och man hittar på grejer, så på det sättet var det jättejobbigt. Jag sa till farsan, alltså det här kommer inte gå. Sen åkte vi på semester där nere i Balkan, hela familjen. Och då var jag nära på att stanna kvar och inte komma upp. Men då var liksom där nere min morsa och alla andra som sa, nej, vad ska du göra här? Det finns ingen framtid. Bättre att åka upp. Var med din pappa. Det är bättre framtid där. Och då liksom skulle jag ge chans igen. Och sen var det liksom sommar och lite bättre. Och då började vi spela i Linköping. Jag och min brorsa, junior allsvenska, tror jag kallas det då. Och då började man hitta liksom, man började lära sig lite språket, bara stå på egna ben, och då började man vänja sig.
Han har ju startat oerhört formstarkt och har naturligtvis fått självförtroende, bra en mot en. Så det här är ju en spelare ändå då i omställningsspel och fasta situationer som tror jag är den enda chansen som Åtvidaberg har i den här matchen.
Radetinac, en möjlighet snabbt spelat. Folk framför målvakten Wolf, den blir långt slagen. Da Silva, och det är ett mål! Ja då, han gör mål. Radetinac. Han är påpasslig. Radetinac.
Kände du direkt att fotbollen kunde bli en bra väg för dig?
Ja, för jag kände så att jag var väl lägsen när jag kom till Linköping när jag spelade i deras lag. Det kändes så att jag tänkte, här kommer jag spela ett halvår så kommer jag försvinna här, för det här är för dåligt. Det var ju mycket bättre nivå där nere. Sen var vi fast lite i division 3 eller 2, jag kommer inte ihåg. Ett och ett halvt år, sen kom jag till Åtvidaberg.
Ja, vad lockade med att gå till Åtvidaberg?
Nej, men jag fick ju, de spelade ju Superettan då, nästa högsta ligan, så i min tanke bakom, jag ska vara där ett år och göra mitt jobb och sen ska jag gå vidare. Jag fick spela en träningsmatch mot Hammarby, jag kommer ihåg, jag spelade 60 minuter och gjorde en jättebra match, och sen ville de skriva på direkt i bussen, och då tänkte jag då min svenska var inte jättebra, och jag sa, ta det lugnt, jag måste prata med min pappa, för jag då hade inte agent heller. Så det var kul, och jag fick för första dagen i Åtvidaberg så fick jag liksom självförtroende för att träna, och spelade nästan alla matcher. Jag spelade alla matcher förutom det en eller två som jag var avstängd. Annars spelade jag alla matcher, alla minuter, så det var första 2 år i Åtvidaberg var jättebra.
Hur var det att bli kvar i Åtvidaberg när, om du hade räknat på att vara ett år och sen gå vidare?
Ja, men det är klart, efter 2 år, så tredje året gick vi upp i Allsvenskan, så då tänkte man nu är man liksom högst upp, och nu man sätter nya mål, och man, nu ska man göra bra, så ska man gå vidare. Det blir ofta så, efter nästa år ska jag göra det här, nästa år ska jag. Jag vet att efter jag träffade Bosse,
alltså Bosse Andersson,
efter jag varit i Djurgården efter några år, jag tror för 2-3 år sedan pratade vi om det, att han ville värva mig 2008, men då slutade han i Djurgården. Han hade mig som på sin lista som nummer 1. Så man vet aldrig, hade man kommit till Sotta så hade man, han är en annan grej, men så kan man inte tänka heller.
Nej, det kan man inte. Vad var fördelen att tillhöra en rätt liten klubb som Åtvidaberg och med det som fanns där? För de gjorde ju ändå otroliga resultat, och just du sköt ju upp dem i Allsvenskan.
Nej, men alltså det är så familjärt, det är lite, det, man håller ju upp, det är inte, det, som jag sa, det är inte mycket press, och det, man känner sig hemma, man liksom, man är där, man är nästan som familjen, man är på träningen, och vi hade som jag sa, vi spelade jättebra fotboll, vi hade bra träningar och det var jättekul, så jag ångrar inte att jag var där, men man kanske ångrar att man var där 5 år, det kan man ångra.
När du väl tar ditt kliv, då går du från Åtvidaberg till Mjällby. Jag vet att det är väl Pet Svärd som lockar dig som du har haft i Åtvidaberg, men ändå.
Jag vet, det är samma. För att det året innan jag går till Mjällby, så är det, jag tror det var min sämsta år i Åtvidaberg, när vi gick upp igen, när vi var med Superettan. Det var, jag vet inte, du vet, man går, när man åker ut från Allsvenskan och De hade fått bud från flera allsvenska klubbar, men de hade tackat nej. De ville studsa upp igen och jag hade ett år kvar på kontraktet och jag tyckte inte det var rättvist att jag skulle vara kvar. Och,
vilka allsvenska var intresserade?
Enligt min rådgivare så var det, då var det Trelleborg kom femma då i allsvenskan och de hade lagt bud, Häcken hade lagt bud och så var någon mer. Och då vill man liksom ta nästa steg. Det är inte jättestora klubbar, men man vill vara kvar i allsvenskan. Och det tror jag tog hårt på mig och jag kunde inte acceptera. Sen la fokus på fel saker och det gick mindre bra den säsongen. Och efter att jag gått ut så har man inte så mycket att hämta liksom, när man har gjort lite
vad
sämre säsong.
Vad har du fokus på?
Nej, alltså på så här, lat, kommer träningen ganska sent och sover längre än vanligt och lever inte hälsosamt liv, man säger så. Man sover till 12 och på det här sättet.
Då blev det Mjällby.
Och det blir, du sa till mig själv, nu kontakt har gått ut, men de ville fortfarande förlänga. Men jag sa, vi gick upp med och sa, men jag behöver en ny miljö för att det gick så sämre och jag kan inte vara här mer. Det går inte. Och jag vet att jag inte kommer till något större klubb, men jag vet att det är en tränare som jag känner igen som hade jättebra första två år i Åtvid och jag vill hitta en ny miljö och det visade att det är bra val. Det gick jättebra i Mjällby och vi spelade bra fotboll och spelade ett och ett halvt år. Och
hur var det att spela i en sån, det är ju en speciell klubb med hela den sammanslutningen kring Hellevik och Mjällby.
Nej, jag tyckte det var, alltså jag bodde i Kristianstad, det var ganska lätt att ta sig, det tog 25 minuter 30 med bil och vi var några som bodde där och Det var trevligt, sommaren var jättetrevligt på hus och sånt, så det var trevligt. Och sen kunde man åka till Helsingborg ganska nära Malmö om man vill ta sig liksom till större städer, Köpenhamn. Så jag tycker det var jättetrevligt, det var jättebra där borta.
Men sommaren 2013, då kommer Djurgården. Hur resonerade du då?
Jag hade ju snackat med några klubbar till. Men,
vilka var det?
Jag snackade först med AIK. Jag träffade Björn West i Växjö och sen pratade jag med... Jag pratade inte med min rådgivare, pratade med Häcken och jag träffade Janne också, pratade lite med Janne också där.
Janne Andersson i Norrköping.
Norrköping. Men det var ingen konkret, men vi pratade om det och det fanns ju, jag hade ju alternativ om man säger så. Men
vad hände med AIK? Det låter ju ändå lite...
Nej, men jag, Djurgården kom i bilden och sen var liksom vred och vänd och pratade med Ayrton och med Jesper Arvidsson när de spelade i Djurgården och allt sånt och till slut ändå känns som de visar mest intresse och sen såg jag liksom att de var obehov av att hämta ny spelare för de låg inte bra i tabellen och jag tänkte här kan jag göra avtryck och här borde jag komma på det sättet liksom både i Djurgården och tack Gud att du gjorde det.
Tack Gud att du gjorde det?
Ja, precis, för det känns som att jag gjorde rätt val.
Du är djurgårdare nu helt enkelt.
Och nu är jag helt enkelt, jag är djurgårdare och många av mina vänner som har blivit det och man känner sig man nästan 10 år här så det känns jättebra.
Hur mycket hänger liksom familj och släkt och så med i dina matcher?
Det blir en del, men nu när man har 3 barn det blir ju svårt liksom när matchen är 7 på kvällen. Det har hänt att hon har liksom klarat av och kommit när hon har fått hjälp, men det är ju svårt med när matcherna kan 3-4 och de tiderna så är det enkelt att de kommer och sen när det kommer farsan och bröderna och vänner kommer upp och det är klart, det blir jätteroligt.
Ja, häftigt. Får vi se om de får gå på en guldfest igen, tror du?
Ja, det hoppas jag verkligen. Det är klart, jag tror det, annars hade inte jag suttit här. Går vi rent alla 3 matcher så vinner vi som guld.
Strålande. Stort tack.
Tack.
Podden är producerad av Anton Toft och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, idéer, önskemål eller vad det nu må vara. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och det gäller Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Hold up.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.